När jag började tänka på vad ska jag dela här idag, så funderar jag på, men vi är i advent, så vi är andra söndagen i advent, en tid av väntan. Men vad är det vi väntar på? Vi väntar på en konung. Så då börjar jag fråga frågan, vem är den här konungen som vi väntar på? Och öppnar man Matteus evangeliet så ser man ett stort släktled av 14 plus 14 plus 14 generationer. Det här är en gedigen släktled att ha. I många kulturer, kanske inte i våran, men i många andra kulturer, hur många släktled du kan räkna bakåt, det betyder otroligt mycket. Att Jesus får en släkttavla med så många generationer, det talar stort om vem han är. Den här konungen är någon som är viktig för att det finns en släkttavla att titta på. Nu fastnade jag lite för några specifika namn när jag tittar på den här släkttavlan i en tid av väntan. Det är lite stulet från en annan predikan, men jag tyckte det var så bra så jag tog och gjorde det lite mindre. Istället för att göra 4 veckor så gör jag det nu på förhoppningsvis 20 minuter. Det kommer bli kul. Men jag hittade 4 namn som var väldigt, väldigt intressanta i släkttavlan. Och det är de 4 kvinnorna. För det är ingenting som man heller brukar ha i sina släkttavlor. Traditionellt sett. Det spelar inte så stor roll vem som var mamma till de här personerna. Men det spelade roll vem som var pappa. Men i Matteus evangeliet så är Matteus... han gör en punkt av att inkludera de här 4 kvinnorna. 5 kvinnor. Men vi ska fokusera på 4 först. Och det är Tamar, Rahab, Rut och Batseba. Hoppas jag sa dem rätt. Jag läste det här igår i den svenska bibeln och kunde inte ens hitta namnen för att de var väldigt annorlunda på svenska än på engelska. Så jag var så här, vad händer här? Det här är inte rätt. Men det är ganska intressant att det är just 4 kvinnor som är nämnda innan Maria då. Och intressant nog så har vi 4 söndagar innan advent. Jag tror att det finns, man kan hitta lite goda... nu kan jag inte svenska ordet här. Kopplingar, tack. Kopplingar mellan de här kvinnorna och de här 4 söndagarna som vi är i väntans tid. Men de talar så otroligt mycket mer. Men vi ska bara kolla lite snabbt på de här kvinnorna. Vilka är de här kvinnorna? Så vi har Tamar. Det är från 1 Mosebok 38. I 1 Mosebok så ser vi historien om Josef. Gud bygger ett folk. 1 Mosebok är riktigt bara om att hur Gud bygger sitt folk. Och ser till att hans folk överlever. Men 1 Mosebok 38 är ganska konstigt. För att emellan 37 och 39 som båda handlar om Josef, så har vi en historia om Juda. Moses stoppar där och talar om den här historien om Judas ättlingar och hur Tamar är den första frun till hans förstfödde. Men de hade inga barn och Juda gav den till nästa son och hade inga barn. Men för de var onda i Guds ögon. Så de dog. Men sen så ser vi hur det händer ett bedrägeri och hon blir havande. Men det berättar en historia om hopp. Kanske inte låter så. Det är lite konstigt. Hur kan ett bedrägeri bli hopp? Men i säsongen, så, eller i deras tid, så var det lovat att hon skulle få barn genom familjen från Judas släkt. Och hon får ett barn. Och Matteus är medveten om att ta in den här historien om ett barn fött i Jesus släktled, så är det ett bedrägeri som händer. Men det här är en historia av redemption. Ja. Ord. Men vad som är hopp om att vad som var lovat till henne blev verklighet. Det här är väldigt intressant och vi kommer att titta närmare på alla de här grejerna. Sen har vi Rehab. Hon är en prostituerad fiende som räddar Israels spioner när de går till Jericho. Det är en väldigt intressant historia. Varför är det en prostituerad i Jesus släktled? Som inte hör hemma i Israel. Hon är inte israelit. Men Matteus väljer fortfarande att ha henne i släktledet. För vi ser att Rahab, hon erkänner Gud som frälsare. Hon vänder. Hon väljer sida genom att rädda israeliterna. Och guida dem och hjälpa dem till att ta över Jeriko. Hon är en bild av frid. Folket var dömda till förstörelse, men hon hjälpte dem att sluta fred och vinna striden. För att hon tog ställning och kallade Gud den enda levande guden. Nästa i vårat släktled så har vi Rut. Vilken fantastiskt ljus. Om man läser domarboken så kommer man till slutet och alla gjorde vad som var gott i sina egna ögon. Det är inget bra ställe för Israel att vara på. Det berättar en historia om en väldigt mörk tid i Israels historia. Men Rut. Direkt efter domarboken så kommer Rut. Hon är ett ljus i mörkret. Hon är den lilla, lilla, lilla glädjen som finns i Israels historia. Vad som är intressant med Rut är att hon inte är en israelit heller. Men hon var trofast. Det finns ett ord som är väldigt använt i Rut och det är hesed. Det är Guds kärlek, lojalitet och generositet. Det beskriver historien om Rut. En änka som följde med sin svärmor till hennes land och blev glädjen och ljuset i mörkret för israeliterna. Hennes historia är en historia som spred ljus och glädje. Men hon skulle inte ha varit den personen. Väldigt intressant varför Matteus involverar henne i släktledet. En icke-israelit. Hon är inte en del av Guds folk. Sen har vi Batseba. Kanske inte en sån fin kärleksberättelse heller. Det är i andra Samuelsboken eller 11. Vi ser kung David begå en stor synd. Det beskrivs att han såg och han tog. Precis som första Mosebok 3 beskriver den första synden. Varför inkluderar Matteus en bild av stor synd som Batseba i släktträdet? Nu finns det ingenting som säger att hon hade gjort någonting fel i det hela. Utan det är Davids fel. Men bilden av Batseba är en bild av hopp. Hon är mor till Salomon, Davids tronföljare. En bild av en brusten trasig kärlek, men blir hopp om kärlek som en dag ska komma i form av Jesus. Modern till Salomon som byggde templet gjorde det möjligt för israeliterna att komma och tillbe Gud. Det är nästan som en liten förbild av vad som kommer i Jesus. Så varför tar jag upp de här? Jag tycker bara att det är väldigt intressant att Matteus väljer att inkludera de här kvinnorna i släktledet till Jesus. Jag tror att det berättar att vi kommer inte från det här perfekta stället som vi kanske vill att Jesus ska komma från. Konungen som vi ser upp till kommer inte från en perfekt släkttavla. Det finns väldigt mycket brustenhet i släkttavlan. Han är inte ens en ren israelit. Det var viktigt i Gamla testamentet. Det var viktigt vart du kom ifrån. Guds folk var israeliterna. Nu var inte det helt sant, men generellt sett, det var israeliterna. Men jag tror att vad de här kvinnorna berättar är en otrolig historia om upprättelse. Upprättelsen från att komma antingen från synd eller från fel släkte eller fren folk eller ha gjort fel grejer. Har levt i synd men har blivit en viktig del i släktträdet som Jesus har. Jag tror att det berättar en historia om att kungen som kommer att förlåta våra synder och våra liv och upprätta våra liv. Kungen som kommer från det här släktträdet är en kung av upprättelse. Det ger oss en bild av vad vi väntar på. En konung som ger oss hopp, frid, glädje och kärlek. I vissa mer traditionella kyrkor globalt så advent är en tid då man tittar på ljusen. Och ljusen har en specifik mening. Så första söndagen är hopp. Andra söndagen är frid. Tredje söndagen är glädje. Och fjärde söndagen är kärlek. Innan Jesus kommer. Men det är en tid av väntan att bygga upp det här. Sist i släktledet så ser vi Maria. Den sista kvinnan i Jesus släktled. Modern. Som gjorde att han var man. Men också Gud. Som bar Jesus. Vem är hon? Hon är från Davids ätt. Hon är trolovad till Josef som också är från Davids ätt. Det här är viktigt. För att förfylla alla profetier i Gamla testamentet. De är rätt folk för det här. Vi ser att Maria möter en ängel och är väldigt tveksam. Är det här verkligen rätt? Så hon går till Elisabet i Lukas evangeliet, första kapitel. Och möter henne och får höra, eller hon hör om hur Johannes döparen löper i magen genom heliga ande när hon möter Maria, och Maria berättar historien om vad hon har hört till sin släkting. Och Maria tror. Jag tror att man ser det i den här historien. Maria kommer och möter hennes släkting och får ett sånt otroligt fint respons, och hon förstår. Det här är Guds kallelse. Det här är den kungen vi har väntat på. Hon tror på att det här är konungen som kommer att komma. Och jag tycker att det är otroligt fint. För att hur hon svarar på det här är med en sång. Sånger i Bibeln är oftast väldigt viktiga. De berättar en historia och de är väldigt teologiskt tjocka. Kanske inte som man säger på svenska. Starka, dense, liksom. Tyngd i dem. Ja, precis. Så jag ska bara läsa det. Första Mosebok 1:46-56. Då sa Maria: min själ, prisa Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna skund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och han förbarmar dem som fruktar honom. Varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med små gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till alla våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evighetens tid. Hon börjar med att lovsjunga Herren. Hon ser det viktiga som Gud har lovat genom hela Bibeln, genom hela deras historia, genom tusentals år. Så har Gud lovat Abraham: vi ska göra dig en stor släkt. Genom profeterna så har det varit lovat och lovat och lovat att det kommer en konung. Att härska Guds kungarike. Nu var det inte kungariket de förväntade sig som skulle komma. Kungariket såg annorlunda ut. Kungariket är här. Kungariket är ett spirituellt kungarike som vi får vara en del av genom den heliga anden. Maria förstod det. Jag tror att det är hennes sång. Hon förstår här. Det här är uppfyllelsen av vad du har lovat. Men hennes respons var att lovsjunga Herren. Det är ingenting lätt. Vad Maria behövde gå igenom var inte lätt. Men hon trodde att hennes kallelse var värt det. Att gå igenom det svåra. Göra det svåra. För det här var vad Gud hade lett henne till. Visar en stor tillitelse till Herren. Och hon firar i förväg. Här firar hon. Hon lovsjunger för hon tror att Herren kommer. Hon vet att Herren kommer. Och jag tror att det här är tiden av advent för oss också. Det är en tid att vänta och förväntningar av att den här konungen som har varit lovad i tusentals år kommer. Jag tycker det är ganska vackert med advent. Jag har klagat ganska mycket de sista åren för i USA är det inte säkert att man gör så mycket för advent. Vissa kyrkor gör lite grann, men generellt sett så är det inte ens en stor tid av väntan. Men jag kommer ihåg, man växer upp och man läser de här små verserna kring ljusen och man tänder ett ljus i veckan. Och det är en tid av väntan. Man blir exalterad över vad som kommer. Advent är den här tiden då vi väntar med hög förväntning av konungen som kommer. Vi väntar på en fattig snickare född till en fattig familj i ett landskap som ingen brydde sig om, på fel ställe, med fel uppdrag. Men det är konungen som Gud skickade, hans egen son, att han kunde dö på korset för oss, upprätta sitt kungadöme. Det är kungen vi förväntar oss kommer efter advent. I Sverige, advent är den mörkaste tiden. Är det inte så vackert att man får tända ett ljus i taget? Ta lite mer ljus varje vecka. Kommer närmare och närmare. En tid då det ultimata ljuset kom ner i Jesus. Jag tror jag också påminner oss lite om, det gör oss en möjlighet att påminna oss om förberedelserna vi kan göra för att Jesus kommer tillbaka. Jesus har lovat oss genom Nya Testamentet om och om igen att han kommer tillbaka och ska upprätta sitt kungadöme här en dag. Men jag tänker att advent är en sån underbar tid då vi kan få faktiskt komma ihåg det. Det är en tid då vi kan bli påminna om han kom en dag. Och han kommer komma en annan dag. En tid av förberedelse. Jag tänkte på det här i morse när jag satt hemma. Och vi bakade julkakor igår och vi förbereder. Och det är ganska stressigt att förbereda jul, va? Det händer ganska mycket. Man ska laga massa mat. Man ska baka massa kakor. Och man ska slå in lite klappar. Och man ska se familj. Och det blir inte så lugnt med jul. Fast det är mycket förberedelse som man kan ha de en eller två dagarna då man får vara med familjen och ha det lugnt. Och jag tänker att det är lite en ganska fin bild av vad vi kan göra i våra liv. kan vi göra alltid. Men jag tänker att advent är en otroligt fin tid att göra det här. När vi gör julstöket, vad är det i våra hjärtan? Vad vill vi göra julstök i våra hjärtan? Behöver vi förbereda våra hjärtan för när Jesus kommer? Jag tror att det här jag vill lämna en liten utmaning. Att vi förbereder inte bara våra hem. Men vi förbereder våra hjärtan för när konungen kommer. Vi ger rum i våra hjärtan redan nu. För konungen är här och han kommer att komma igen. Guds son kom. Den här tiden är en förberedelse för att han kommer. 2 veckor så får vi äntligen tänka på han är här. Men nu är vi fortfarande i en tid av förberedelse. En förberedelse för den konungen. Den trasiga från fel familj. Men han är konungen. Han är rätt konung. Det är hoppfullt för oss. För vi är förmodligen också trasiga. Och vi är förmodligen inte från rätt familj. Och de flesta av oss är absolut inte israeliter. Så vi är alla fel. Men genom konungen som kommer så har vi blivit inbjudna in i den familjen. In i det kungariket. Så, tack.